Hejsan och välkomna till simpodden nummer 29. Välkommen herr Jansson och glad påsk eller någonting sånt där.
Tack detsamma.
Vi är en vecka ifrån Swim Open Stockholm nu. Och det ska vi väl snacka lite om. Vi har varit inne och girat på det ämnet några poddar nu. Och vi ska beröra det denna gång också. Vi ska snacka lite damernas NC2Ace USA som gick förra helgen. Naturligtvis måste vi också beröra ämnet dopning inom simningen som verkar att accelerera dag för dag. Och sen ska vi snacka lite om det här heta simmandet och den heta perioden framöver mot OS-kval som vi går in i nu. Och som engagerar hela simvärlden. Om vi först landar diskussionen i det här med Swim Open Stockholm. Vi ska dit och börja sända på onsdag. Sänder Eurosport onsdag, torsdag, fredag, lördag. Direktsändningar klockan 18 varje dag. Vad är det du ser mest fram emot när det gäller den här föreställningen?
Ja, men det är nog de tre kortaste frisimsdistanserna på damsidan. För att förhoppningsvis får vi då lite besked som pekar i den optimistiska färdriktningen vi har varit inne på här på podden när det gäller möjligheterna till bra lagkapslag i Rio. Och det är klart, då inkluderar ju det också hur det går på ryggsimsträckan för till exempel Ida Lindborg. Men 50-100-200 frisimdamer sätter jag nog kanske som nummer ett, och där då Alshammar på 50 frisim också är det intressant att se.
Mm. Henne har vi inte sett mycket av den här vintern, och frågan är väl hur kan det gå för henne med den rätt så dåliga tävlingsbakgrund som hon har just nu?
Ja, det är väl egentligen ett väldigt oskrivet kort den här gången. Jag har ju personligen varit väldigt optimistisk hela tiden egentligen på hennes comeback, även om den har varit lite krokig och lite skadedrabbad och allt det här. Men det är klart att nu börjar det ju brinna i knutarna, så nu behöver hon ju ner en bit under 25 sekunder på 50 frisim. Gärna under 24,5.
Och hon har ju uttalat att det är just 50 fritt som gäller och inte 100 frisim. För att hade det varit 100 fritt så hade det öppnat upp för lite mer chanser. Även om hon då kanske enbart skulle kunna blicka mot ett lag naturligtvis. Men 50 frisim, det är nålsögat, det är ju ganska så tufft vad jag kan förstå.
Ja, det är ju därför att Sara har ju som ambition att simma också. Det innebär ju att båda måste ju klara A-kvaltiderna, så att hon måste en bit under 25 sekunder för att helt enkelt kvala in. Mm. Sen tror inte jag att kanske man helt ska avskriva att hon kan vara en kort i leken inför 4x100 frisim.
Nej. Men det är alltså 50-100 och 200 frisim som du kommer att lägga ditt fokus på under de här tävlingarna, kan jag förstå.
Ja, i mesta mån. Det är klart, sen är det ju spännande att se om Erik Persson fortsätter sin fantastiska vandring som han gjorde förra året då, som det VM var höjdpunkten förstås för honom.
Mm. Ja, personligt tycker jag ju bröstsimmet är det som känns mest gediget och brett och bäst kvalitet under Swim Open. Men det är väl helheten också, kan jag tycka, att vi kommer att se många simma på hemmaplan och därmed kanske ett annorlunda självförtroende. Men också att den här tävlingen på något sätt tas på allvar på ett helt annat sätt, nationellt sett, än vad andra tävlingar i under sådana här försäsonger har gjort, med satsning på TV, OS i blickpunkten, men också Europamästerskap. Vi ska inte glömma det när vi snackar om kval framöver, för att det är väldigt många som jobbar mot Europamästerskapen i London i maj månad.
Ja, så är det ju, och det kommer ju vara en del som kanske måste ta den vägen för att kvalificera sig. Men så att dels måste man vara bra nu och sen måste man då göra det kanske då ännu bättre när man kommer till London. Men för att tänka på vad som är intressant så känner jag också lite för att det ska bli spännande att se Henrik Kristiansen från Norge som jag tyckte var ett riktigt sånt stjärnskott förra året på VM när han simmade hem medalj till Norge.
Den unge norrmannen som är framförallt duktig på 8 och 1500 frise, men också på 4 och 200.
Ja, så är det ju. Men det är kanske 1500 som är hans stora chans till en olympisk final. Men måste kanske ta några kliv till än från förra året, eller något kliv till kanske. Men han var i VM-final.
Mycket intressant simmare. Och kul att vårt västliga grannland där har fått någon sån här symbol, tycker jag, att samlas runt.
Och det kan ju vara bra för svensk långdistanssimning också, att se att det är någon i grannlandet som simmar runt sina hundringar under minuten i ett 1500 meterslopp.
Men du, nu är det ju en del som säkert kommer att försöka simma fort här i samband med Swim Open i Stockholm. Då snackar vi månadsskiftet mars-april. Kvalar in till EM. EM går i typ den 20 maj och sen ska man simma fort igen den 6-7 augusti. Hur får man in det rent träningsmässigt?
Ja, den naturliga är ju kanske då enligt mitt sätt att se det att det är ju en träningscykel på en 16-17 veckor efter Swim Open till OS. Och det är klart att då när det ligger en tävling, om inte mitt i den, men efter en del tid, så kan bli lite trickigt när det gäller, inte för att simma bra i maj, men kanske för att optimera det i början av augusti. Men jag tror det är lite lättare när vi skriver 2016, när vi har lite bättre kontroll på träningsprocessen och det här med formen vi kanske hade längre tillbaka när en del sådana där tävlingar faktiskt kunde ödelägga formen för en del.
Men om man säger som så att en simmare nu som maxar sin toppning till Swim Open klarar sig med på, ja, huttefnuten här och verkligen tar sig in i ett OS-lag. Har tänkt sig vara med på EM också. Hur stor är sannolikheten för att man kan utveckla sin simning fram mot den cykeln som ska sluta i, ja, 6-10 augusti?
Jag tror det, såklart finns det flera svar, men jag tror det finns två huvudsvar. Det ena är en simmare som är i utveckling. Kanske det kan bara vara positivt att fortsätta att tävla några fler gånger på hög nivå. Medan det kanske för en, om jag kallar det äldre simmare, någon som kanske har i stort sett nått sitt maximum, då kanske inte en ny topp till EM är att föredra. Men det är väldigt individuellt tror jag det här.
Ja.
Det handlar ju i slutändan om hur hårt man bränner krutet i vardagen.
Så
Men det
är
ska
det.
bli kul. Ja, det ska bli kul.
Ja. Damernas NC2 gick förra helgen. Där hade vi två stycken simmare som vi på något sätt har med oss i tankarna. Det är dels svenska Henriette Stenqvist, men också den amerikanska fjärilsimmerskan Kelsey Worrell. Först Stenqvist och lite om hennes insatser på NC2 Ace.
Hon simmade ju ett ganska bra, det heter väl conference, där hon satte något personligt rekord på 200 yards då i, om det var i slutet av februari eller början av mars.
Och tillika svenskt rekord ska
Och till
sägas.
lika svenskt rekord, ja. Även om jag då, när vi snackade om det senast lite grann, även basade den tiden för att jag tycker omräkningssättet vi hanterar inte riktigt stämmer med verkligheten. Och nu simmade hon tyvärr lite långsammare. Och det blev jag lite, det var ju lite tråkigt då, för hon har ju varit och är ju såklart fortfarande en av de stora kandidaterna till ett 4x2-lag till exempel. Så det var lite synd.
Mm. Men då räcker det inte att bli typ 30:e på ett NC2A som man ska vara med i ett svenskt landslag som ska slås om medalj på OS, naturligtvis.
Nej, och det räcker inte att simma över 1,45 200 yards.
Nej.
Man måste
till och med 1,46 tror jag.
Ja,
hade
ja. Men det personliga är väl 1,45 och delar.
Mm.
Ja. Nej, det är mot 1,43 och 6,7.
Det hade varit lite bättre, ja.
Ja.
Amerikanska fjärrsimmerskan Kelsey Worrell, hur pass skakade ska vi vara efter hennes resultat på NC2As?
Henne har vi också berört i tidigare poddar, och hon har ju ett ganska brett register och kan simma många av fjärilsträckorna, och så det är klart att vi ska ha stor respekt. Det är ju en imponerande tid hon gör här på 100 yards fjäril, men jag tror även där att göra en omräkning och säga att det är nära Saras 25 meters tid, det köper jag inte riktigt. Jag tror hon fortfarande har minst en sekund upp till Saras tider.
Omräkningen denna gången, den visade ju 54,9.
Ja.
Kort bana på fjärilsim. Ja.
Och det tvivlar jag på. Men det är ju en simmerska vi ska hålla ögonen på, och det är en simmerska som jag tror kvalificerar sig till OS och därmed också är i kanske OS-final.
Ja. Och då har de ju två stycken rätt så vassa simmerskor där i USA. Den comebackande denna Falmer och som sagt var Kelsey Worrell. Det är två stycken som säkert kan skaka vår Sara Sjöström en aning när vi kom fram till OS.
Ja, och tillsammans med japanska stjärnskottet som ju simmade bra i november på 100 fjäril också. Så att det finns inga medaljer man bara kan hämta. Det har vi konstaterat sedan långt tillbaka.
Ja. Sen så kom det ju in illavarslande rapporter här. Dels från friidrotten för några veckor sedan. Men sen visade sig också att simmerskor, och då med Julia Efimova i spetsen, hade varit och knapat i sig det här medlet som heter Meledonium, och som har stått på observationslistan under några år från Vadas sida, men där man tryckte på knappen och flyttade över till the ban list 1 januari, och nu far ju idrottsmännen här som skollade troll inne i dopningavstängningar. Vi har Sharapova, Aragavi, svensk, etiopiskan, och så nu som sagt var Julia Efimova. Det här tyder väl på en väldigt tråkig inställning och väldigt trist, jag ska säga tradition, framförallt för de här ländernas medicinmän. Vad har vi att säga om det här? Det är ju jättetråkigt.
Ja, visst. Det är oerhört tråkigt. Samtidigt som jag tror att det gäller att hålla flera tankar i huvudet när det gäller det här. För det är klart att ett perspektiv som är värt att belysa, att många av de här idrottsmännen och många andra som inte nu har åkt fast, de har ju under kanske upp till 10 års tid använt det här ämnet. Det är ett ämne som stimulerar mitokondriesystemet, alltså på ett vis då skapar en bättre syreupptagning, alltså för att göra aeroba prestationer. Men det är klart att om man då ena året kanske kan ta en medalj och äta det, och sen nästa år så är det förbjudet, så går man från att vara gillad till att vara en skurk, och då tycker jag det finns en liten gråzon däremellan. Det betyder ju inte att jag på något vis försvarar doping, men man måste kanske i såna här sammanhang, om vi nu ska komma till rätta med problem, kanske hålla väldigt många tankar i huvudet samtidigt, för jag tror inte heller på det här med livstidsavstängning är någon lösning. Det har inte visat sig i den civila världen med dödsstraff etc. Så att men det är oerhört allvarligt, och det vore ju på ett vis intressant att få chans att snacka med vår Andrei Voronsov, som är en av de förgrundsfigurerna på vårt centra i Stockholm. Han har ju ändå en god kännedom om rysk simning, så att när vi kommer till Eriksdalsbadet nästa vecka, då tycker jag vi ska ställa lite frågor till honom.
Ska vi göra. Men ja, du på något sätt så slänger du in en brasklapp i den här diskussionen. Jag för min del tycker att hela händelseförloppet här tyder på en oerhört dålig kultur där man hela tiden försöker ta ut svängarna så mycket man någonsin kan. Den här typen av medel, oavsett om det är tillåtet eller ej, finns på något sätt på min etiska svarta listan då. Vad säger du om det?
Jo, men så är det ju, Bosse. Det har du ju, alltså du har ju väldigt rätt i det, va? Men samtidigt, om vi då tittar på hur förhållandena är på en del av de amerikanska universiteten som har simning på programmet, och simmare, svenska simmare som kommer hem därifrån, de äter ju också piller ganska mycket som kanske är att ta ut svängarna och vara i gränslandet. Alltså, på ett vis så tycker jag att doping...
Det blir ju inte bättre av att en svensk simmare äter någonting som dock inte är förbjudet.
Det är inte min poäng, va? Men för att få en...
Det är själva kultur, alltså kulturbärandet inom idrotten som jag tycker känns felaktigt.
Ja, alltså där håller jag ju med dig, men jag tror då att då ska man lyfta diskussionen till att titta på vad vi själva gör istället för att enbart fokusera på att fördöma de här nu som åker fast, va? Alltså, det får inte tolkas som att jag på något vis går i försvar för dem, va? Men om man ska komma åt det etiska, då måste vi ju fundera på, tycker jag, vad det är vi tillåter i form av kosttillskott som ju fortfarande äts i olika mängder och olika mycket i olika klubbar. Och de amerikanska universiteten som jag nämnde. Så att man måste kanske börja diskussionen där om vi ska få en renare etisk hållning till det här med preparat. Mm. Ja. Men det är svårt.
Ja, det är, visst är det det.
Ja, och oerhört trist nu när det då också... Ja, det är klart att det är trist när det är friidrottare inblandade. Men det blir ju än mer trist när det är en världsklass-simmerska.
Mm, det kommer närmare på något sätt. Ja. Ja, låt oss lyfta det här med Andrei Voronsov och fråga honom om han har någon åsikt i frågan. Det har han ju säkert. Sen är frågan om han vill torgföra den i de här sammanhangen.
Det kostar
en
fråga.
Ja. Det är ju en väldigt spännande period här som inträffar i simvärlden och idrottsvärlden överhuvudtaget. Från nu och fram april, maj och juni när man ska plocka ut OS-trupp och verkligen ladda upp för det som på något sätt bara blir större och större och verkar som om det får allt större betydelse i människors vardag också. Det här med olympiska tävlingar i den konstiga värld vi lever i. Hur ser det ut här? Om du gör en svepande överblick på hur vi tar ut i det här landet, hur andra nationer tar ut sina simmar och de största nationerna, då snackar vi om regenterna USA, Australien, Japan kanske.
Ja, vi går in i...
Och så droppar vi en och annan erfarenhet från ditt eget jobb som förbundskapten.
Vi går ju in i en period där vi kommer i princip ifrån nu och framåt, om inte varje vecka så ändå kanske var 14:e dag, se hur olika länder har tagit ut sina trupper. Och på ett vis kan man säga att här i Europa är Swim Open lite starten på den perioden, där en del kommer ju få klartecken efter den här tävlingen. Sen kommer det följas av att vi har danska tävlingarna i mitten av april. Det är en del länder som då har sina speciella uttagningar. Vi har Europamästerskapen som kommer i maj, som också kommer att göra att länderna kompletterar sina trupper. Och sen vet vi ju av hävd att både Australien och USA, de brukar ju ha ett direktuttagningstillfälle. Och där är jag just nu dåligt påläst på just de två, hur de har det. För det måste jag nästan passa på den frågan. Men jag tror att trenden runt om i världen är att de vill försöka ha sina OS-trupper klara så tidigt som möjligt så att man hinner med en träningscykel. Och där, om du kommer ihåg, det kördes ju Europamästerskap innan Sydney i juli månad och då gick olympiska spelen i början av september och det var man ju lite rädd för hur man skulle lyckas få ihop det, men det lyckades ju bra ur svensk synvinkel. Och då var det alltså 2 månader mellan Europamästerskapen, knappt 2, 1,5. Den här gången har vi ju 2,5 och lite drygt över det, lite mer än det. Så det kommer att dugga tätt. Ja, egen erfarenhet, vi körde ju en uttagning i samband med Europamästerskapen i Eindhoven i slutet av mars, i stort sett de här dagarna vi är inne i nu, och gjorde ju väldigt bra uttagningar. Vi tog inga medaljer, det vanns inga medaljer i Beijing, men det slogs väldigt många personliga rekord, så att någonstans fick de flesta ändå ihop sina träningscykler 2008. Och tittar man på OS 2012 så blev ju det också lite förstört utav yttre omständigheter, om vi tar Saras sjukdom hon fick före. Therese hamnade ju i ryggproblem, men det var ju en hel del andra fina simningar i olympiska truppen, så att länderna har bättre kontroll idag på sina träningsprocesser. Det tror jag så man kan sammanfatta. Så en spännande period går vi in i.
Amerikanerna har ju sina uttagningar den 26 juni till 3 juli i Omaha, Nebraska. Och vad jag förstår så har Australien, de har väldigt tidiga uttagningar. Och det är från den 7 april till den 14 april.
Ja,
Det är
och
tidigt.
fast det kan jag se en poäng i. Och jag skulle vilja kasta in en brasklapp och säga som så här: vi ska nog vara glada för att USA vidhåller sitt system och har sina uttagningar som de har ganska nära. För om man börjar titta på amerikanska truppens resultat och exkluderar stjärnornas medaljer, utan tittar på individens prestation i förhållande till förut, så är det ju inte som så att de amerikanska trupperna genom åren har stuckit ut när det gäller personrekordnivån.
Nej.
Så att jag tror inte det är optimalt, men det kanske sammantaget med hur enormt starkt det landet är det ändå kanske den bästa lösningen de jobbar efter.
Ja, vi lär ju återkomma till de här frågorna många, många gånger till, fram till OS som startar i början på augusti. Den 6 augusti tror jag
Jag ska ta och surfa runt lite grann och läsa på lite bättre på hur de olika länderna, för det kan vi kanske ha som ett bra tema i någon av poddarna framöver.
det. Jaha, har du mer att tillägga för dagen då? Eller laddar du nu inför nästa veckas simnörderi från Stockholm?
Om vi går från lite stora frågor till mindre frågor så kan jag bara konstatera att om man läser på norska simma så kan man läsa om ett värmevästprojekt eller lite tester som har gjorts i Danmark där bland annat några simmare från Farum var inblandade. Tanken är alltså att man ska försöka bibehålla sin kroppstemperatur på ett bättre sätt när man går in i skedet, att man går in i callroom. Och så har jag gjort lite tester kring det där som visar att kroppstemperaturen spelar roll för de flesta simmarna för att prestera lite bättre. Men huruvida det håller vetenskapligt, det som gjordes, det får läsaren som läser på simma avgöra. Men det är ett litet i det lilla att det sker säkert en massa sådana här små utvecklingssaker runt om i världen. Och det här var en liten sak i Danmark.
Ja, vi kan väl rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på simma.nu och den norska editionen av sidan, så finns det en artikel där som skrivs av Sander Smördal som är ankare på norska TV2-sporten, tillika norsk rekordhållare på 50 hungar och frise, så han vet ju vad han snackar om. Sen om han riktigt vet vad det här går ut på, det är en helt annan sak. Men det är som sagt, det som Thomas säger, det kan man bilda sig en egen uppfattning om. Ja, har du mer i den småiga världen?
Nej, inte för stunden, utan nu laddar jag upp med stor glädje inför nästa veckas tävlingar i Stockholm. Det ska bli himla kul.
Ja, och som sagt var, tävlingarna Swim Open i Stockholm simmas i tre pass med försökspass 9.30 och sedan är det B- och C-finaler klockan 16/16.30. Det är lite olika på olika dagar. Och sedan alla finalerna klockan 18.00 med sändningar Eurosport från klockan 17.55 fram till 19.30. Onsdag, torsdag, fredag och lördag nästa vecka. Då hoppas vi att ni är med oss där också. Så ja, Jansson, då får du återgå till påskfirande.
Detsamma till dig och ja, glad påsk till alla lyssnare.
Ja, det säger vi verkligen. Ha det så gott allihopa och tack och hej.